Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Hej och välkomna till Dansmusikpodden. Jag heter Kalle Dernulf och har med mig två praktikanter idag. Mats och Össe, vad roligt att ni var intresserade av att prata i radio och göra podd.
Ja.
Kan ni presentera er?
Ja, hej, jag heter Össe, 38, jordsnurr.
Ja,
jättekul
ja.
Att vara praktikant här idag.
Ja.
Lite nervös.
Du ska vara så välkommen.
Ja, tack.
Det finns inga fel.
Nej. Vad kul, vad skönt.
Och så har vi med oss, vad du heter...
Mats heter jag.
Ja.
Hej, jag sitter och svettas om händerna här. Ja. Jag är nervöst. Jo, men jag tycker det ska bli kul också.
Vad trevligt.
Det känns väldigt härligt. Det vill jag ha sagt.
Ja, jag tycker att det är roligt att få gästa er och krascha podden.
Exakt. Ja, men det är kul. Jag tror många njuter av att höra din röst.
Din härliga stämma.
Exakt.
Ja, okej. Okay. Tack. Ja.
Som ofta kallas... Jag har ofta läst, när man läser om dig så är det ändå så här, ja men, Kalles behärskade lugn och så vidare.
Ja, men det stämmer nog. Alltså om du har läst det så stämmer det väl. Alltså att folk uppfattar det så. Jag har ju faktiskt, utan att själv riktigt förstå det, för rösten är ju någonting så personligt så att den är ju bara en del av vem man är. Det är ju ungefär som att folk älskar min näsa. Det skulle ju kunna vara så. Och vad ska jag säga om det då? Ja tack, den är rak eller den är böjd. Eller. Så med min röst har det varit samma sak. Att jag har ofta fått höra att folk tycker att den är så härlig och fin. Mm. Och det är ju jag glad för. För att jag valde att jobba med radio.
Just det.
Men det är ju ingenting... Ja.
Man
vet hur man ska förhålla sig till. Så att det är väl bara tur.
Ja, men ja, precis. Det är uppskattat. Du dyker in och tar ändå kommandot över mikrofonen och så vidare. Och du har ju ändå mikvanan och den grejen, va?
Absolut.
Det var lite det vi ville att du skulle göra här.
Ja,
exakt.
Det var ju för fint att få inleda så.
Precis.
Ja, alltså det är många av våra gäster som har varit med hittills. Du har ju nämnts några gånger.
Okej, ja.
Och det är, du kanske fattar varför du har nämnts.
Ja. Jo, det kan jag ju ana.
Ja.
Min fina röst.
Ja, just det. Såklart.
Alltid bara den, ja.
Vi sitter ju, det ska vi kanske säga, vi sitter ju nära varandra här. Mm. Alltså, din bas, arbetsplats.
Ja, precis.
Och vår studio. Så vi ses ju ändå ofta.
Frekvent.
Så det var ju kul att vi kunde få in dig i vårt
till slut.
Rum.
Vi har tjatat, som vi har tjatat.
Exakt. Och senast i morse, det var intressant, så såg jag dig slita upp ett paket med vinylskivor.
Mm.
Och då tänkte jag, eller jag frågade kanske till och med, om du fortfarande liksom känner samma glädje av att liksom lägga en ny vinyl på vinylspelaren och lägga på nålen. Det lät, jag tror det var jakande svaret, va?
Ja, det är jakande. Ja, alltså, bara som ett exempel, den här paketet som kom på förmiddagen här, eller som jag hämtade ut, kommer från ett skivbolag då i Göteborg, Höga Nord. Jag köpte 10 vinyler i en specialutgåva då. Jag har fått dem på filer när jag köpte den här boxen och betalade för den. Men det är liksom inte riktigt intresserat mig att lyssna på dem. Jag har haft dem i säkert en månad, filerna. Ja, det är något speciellt för mig med vinyl. Men jag är ju kanske den äldsta gästen jag har haft i det här programmet också. Så att jag vurmar ju lite för det någonstans. Att det är ett väldigt fint, härligt, fysiskt, felbart format. Mm. Det kan gå åt skogen. Man kan sabba det. Och det är lite som livet. Det finns någonting fint i det. Jag spelar jättemycket, eller gärna även liksom filer och via olika kort, USB och SD och så vidare. Det gör jag jättegärna med nya digitala bra spelare och så vidare. Men nej, jag har mina vinylperioder när jag köper lite för mycket, samlar, och sen så tar det lugnt ett tag och sen så bara, just det, nu måste jag ha lite någon ny fix här igen. Ja. Så att, det blir ganska mycket vinyl, det blir.
Ja, alltså så länge vi har suttit här, det är ju lite mer än ungefär ett halvår, så är det ju alltid en ny låda med vinyl varje gång jag kommer hit.
En ny tomkartong.
Ja, jo, men man måste ju se till att få sin fix. Och där är jag ganska blandad. Där köper jag både nytt och gammalt, både från Discogs och från olika skivaffärer inom EU nu. Nu börjar England bli så dyrt efter Brexit, så att det blir bara jobbigt. Men ja, så är det.
Ja, men jag lyssnade senast i morse på ett gammalt samlingsalbum, In Search of Sunrise 2.
Jättefin skiva.
Ja, visst är det. Tiesto. Och då var det så tydligt att dels på omslaget, så här, live turntable mix.
Jaha, just det.
Och att man hör att det är ändå det är äkta. På något sätt. Ja. Sen är det också att det inte kändes jävla väl EQ-at, alltså, utan det kan gå liksom lite, stunka in dubbelt. Och.
Alltså, jag kan säga att jag börjar få tillbaka lite vurm för CD också. Alltså, för jag har så pass mycket på CD som är fantastiskt, som inte som jag inte känner att, du vet, jag har inte på vinyl, men det gör väl ingenting. Det här låter skitbra, och jag har gjort mig av en massa med CD, men jag har alltid sett till att behålla det som jag ändå tycker är unikt. Eller från ett mindre skivbolag och så vidare. Eller en artist eller en grupp eller något projekt som är lite speciellt. Så jag tittade faktiskt häromdagen på att jag måste köpa en ny riktigt bra CD-spelare. De är ju inte så billiga idag. Men,
alltså, du menar en vanlig hemmastereo eller en... Liksom en
jag menar en riktigt bra dedikerad CD-spelare.
Ingen DJ-CD-spelare?
Nej, utanför lyssning. Liksom.
Finns ens DJ-CD-spelare...
Det brukar kanske finns det som någon tillval liksom. Jag vet inte om...
Alltså, det har jag faktiskt tänkt på. De här senaste Pioneer liksom, jag kommer inte så...
3000.
Precis. Kan man ens stoppa in en CD i dem?
Jag tror att det går faktiskt.
Det finns en liten
jag ska hitta ett hål.
Ja, men alltså, vad fan, jag tänker
den ska in där bara.
Jag tänker att vem dyker upp? Det är väl ingen DJ som dyker upp med CD-skivor. Eller det kanske också blir
så här. Det är nog väldigt få, fast jag har varit på väg några gånger. Under en lång period så hade jag faktiskt med mig alltid vinyl, alltid USB och CD. Worst case scenario. Jag gillar att preppa så att det inte ska... Går det snett med vinylen, att setupen är dålig för det och det är ingen som har brytt sig, ja, men då har vi grejer på USB, eller så har vi lite räddningsplanka i form av CD. Så att, ora, det går.
Hängslen och
livrem. Ja, alltid.
Cool. Ska vi börja? Ja, men precis. Du är ju, många känner ju kanske mest till dig för det du gjorde förr, men det gör ju jättemycket nu också. Ska vi börja i nutid lite grann, eller? Och så dyker
vi kan börja där.
För du är ju, du gör mycket, men Monstera, ser du det som ditt huvudjobb?
Alltså jag har klivit in i Monstera Agency and Promoters, som det väl till och med heter.
Just det.
Som ju mest idag gör typ department och kontakt, klubbkvällar. Ja, det är väl någonstans ett av jobben.
Ja.
Det är det ju helt klart.
Du behöver inte bestämma ett sådant här.
Nej, men precis. Jag har flera fokus, men det lägger jag mycket tid på. Absolut, så är det ju. Jag klev in där förra hösten.
Och det började med... För ett tag så låg ju department lite vid sidan av, eller hur?
Ja, just det. Alltså, egentligen börjar ju med att jag känner ju Carl som driver Monstera sedan många år tillbaka. Men sen så var jag ju med, satt i deras lokaler. Och då började vi diskutera, och sen så blev jag involverad i det som blev department då. 2017, så jag klev väl in här kanske 2016, 2017. Och sen så blev man mer och mer engagerad, och ja, på den vägen är det egentligen. Och sen så har department glidit mer in i Monstera, men det har varit ett dotterbolag hela tiden så. Men ja, så att, ja, det är ju en bransch som jag har ju hela tiden rört mig liksom i klubb- och festivalsammanhang så där. Men inte direkt varit engagerad och jobbat på den sidan. Så jag började med lite press och PR och sådana saker. Och sen så har det blivit, sen var jag väl in och tyckte till och hjälpte till att jaga bokningar och gjorde bokningar och så vidare. Så har det blivit mer och mer.
Ja, roligt.
Ja, det är roligt.
Känns som det är ett av de benen som scenen står på, så här, just arrangörskapet. Liksom.
Ja. Jag ska bara, du hörde att den låter.
Telefonsur.
Jag ska bara liksom.
Du gjorde någon, du sa förut att du stängde av, det var alltså bara fake.
Ja, jag trodde att jag stängde av, men nu kör jag flight mode.
Flight mode.
Välkommen. Vi bryr oss minst av alla.
Välkommen tillbaka, vi kommer inte skripa bort det där. Nej. Det är bara, vi flyger på.
Autentiskt.
Ja. Och jag tog upp den och jag läste inte ens meddelandena som har kommit.
Det är ändå strångt. Mm. Jag hade inte kunnat hålla mig.
Det jag skulle säga var att det som är fascinerande och intressant är att det finns alltid orosmoment när man jobbar med olika typer av projekt. Och den här branschen, arrangörsbiten, ja, men den är ju ta med tusan en av de jobbigaste. Det måste väl vara ganska klart och tydligt. Liksom. Japp.
Några speciella saker som sticker ut eller allting rent allmänt?
Det är alltid en chanstagning. Man sätter upp fingret i luften och hoppas få känna åt vilket håll vinden blåser. Till viss del så förstår jag att de som har varit i branschen väldigt länge har en slags inbyggt lugn mitt i kaoset. Så där kan man ju luta sig tillbaka och med lite erfarenhet veta att det går bra några gånger, det går dåligt några gånger. Och så tar man höjd för det. Och det är så man jobbar. Och så är det ju i så mycket annat också. Mm. Vissa grejer går skitbra. Och så får man kraft nog att genomlida de här gångerna där när allting suger.
Mm. Nej, men precis, det är mycket, många faktorer som ska ändå funka.
Ja, precis. Men det är väldigt roligt. Det är väldigt, för mig, också lärorikt att ge sig in i det. Och jag tycker det är väldigt roligt och härligt att kasta sig in i någonting som också innebär att jag kan använda en hel del av min erfarenhet, men att det finns väldigt mycket som jag absolut inte kan och därför måste försöka lära och ta till mig. Ja. Och det tycker jag är roligt.
Precis, men just vi kanske ska, för de som inte vet vad department är, om man har levt under en sten.
Mm.
Det är en speciell location, det är väl en stor del av grejen, tänker jag.
Ja, alltså det är precis, det är en festival, en elektronisk klubb- och dansfestival i Slakthusområdet. Startade 2017, han genomförde 3 år. 17, 18, 19. Och ja, det har legat på en kapacitet på 3 till 4 tusen personer. Väldigt blandade artister. Stora namn har ju varit konsekvent blandat med massor med lokala stjärnor, kan man väl säga. Med allt ifrån Underworld och Solomon till Dixon och Anja Schneider och ja, alltså man glömmer ju bort, man tappar ju alla namnen, men Kåse, Barnhusgänget, Todd Terje och så vidare. Mm. Ja. Så att det har varit och Peggy Goo, så vi har haft mycket bra och roligt faktiskt.
Mm.
Jag skulle inte säga att platsen är avgörande för department. Det är en väldigt rolig, skön plats som just Slakthusområdet där, förbindelsehallen, som gav en väldigt tydlig warehouse-känsla som jag gillar. Inne men ute och bara lite nedgånget men ändå så här lite historisk bra vibb.
Fotovänligt, liksom Instagramvänligt.
Ja, precis. Dessutom.
Men inte alla lokaler som går i, alltså som har den. Ja, det är väl väldigt ytlig spaning här.
Mm.
Men det är inte alla lokaler som ändå sticker ut som ger wow-känsla. Men
nej,
det är en
nej, ja, den är liksom klart skön. Jag skulle inte däremot säga att det är inte avgörande för oss att vara där. Det är inte. Det viktigaste är att göra roliga, bra grejer.
Mm. Nej, men det är bra. Det kanske är långsiktigt att inte hänga upp det.
Ja, oja.
på en location.
Ja, men precis. Ja, men det tror jag kan vara farligt. Aha. Eller folk kan tröttna också. Man vill att det ska vara ibland lite oförutsägbart också.
Sant. Mm. Annars då, som du liksom fyller ut dagarna med. Mm. Red Bull har du jobbat några år heltid, va? Men nu är du, har du...
Ja, men precis. Där hjälpte jag till och jobbade med deras kultursatsningar. Musikevent, festivaler. Och jobbade med göra intervjuer. Filma lite. Ja, vad ska man säga?
Up North gjorde du också.
Radio. Ja, jag gjorde en podcast där ett tag, ja. Med Jason Timbaktou och Clea Herlufsson. Ja, precis, det gjorde vi. Det är 7-8 år sedan, tror jag. Det var bara en gång i månaden. Men det var väldigt roligt faktiskt. Nej, men så Red Bull har jag nu frilansat lite för enstaka musik- och kulturprojekt som görs just nu. Det är ett hiphop-projekt, som ett freestyle-rap-projekt som är roligt, som jag hjälper till med. De har inte så mycket kultur kvar längre. De valde att skippa, lägga ner Red Bull Music Academy och den typen av initierad smal satsning. Man får ändå ge dem att det rullade ändå i 21 år. Mm. Så att, det är väl längre än vad någon annan har hållit i.
Ja.
Det är en sån typ av verksamhet.
Precis. Jo, men det är svårt att bli... Man kan inte kräva att ett kommersiellt bolag ska hålla igång en sån sak, kanske. Även fast man kan tycka det är synd samtidigt.
Ja. Det är sport som är huvudsyftet och det primära fokuset, så att säga. Men de kommer ändå fortsatt göra roliga, konstiga grejer, det är jag helt övertygad om.
Mm. Kul. Mm. Och sen då, om man inte kan få nog av dig i liksom eten, tänkte jag säga, men din numera så kända röst då, som vi pratade om. Du har några poddprojekt på G, har jag förstått.
Ja, precis. Jag kände för ett tag sedan att det vore kanske dags att göra någonting själv. Det är 10 år sedan jag sa upp mig från Sveriges Radio. Och inte därför som jag kände att nu ska jag göra någonting. Men jag bara insåg det. Och sen så blev jag... jag fick någon känsla så här, men just det, jag har ju massor med band, jag har ju massor med gamla intervjuer. De ligger ju på DAT-band, de ligger på rullband. Har de inte på hårddisk. Det är bara de sista åren som man började spela in på hårddisk. Utan annars var det ju bara de här små digitala banden, DAT. Digital audio tape, som jag körde från 80-talet faktiskt, sent 80-tal. Blandat med att jag spelade in på rullband när man gjorde intervjuer. Det ligger nog i grejen att jag började tänka på alla de hundratals, eller jag vet inte, tusentals intervjuer jag gjort då på, det blev 24 år typ på Sveriges Radio. Och att jag har dem inte ens tillgängliga, jag kan inte själv lyssna på dem, merparten av dem. Just därför att de två DAT-bandspelare jag har haft har gått sönder. Det är ganska vanligt, det var inte världens bästa konstruktion. Jag har letat och jagat reparatörer i Stockholm och i Sverige. Ingen vill. Alla säger att nej, det där gör vi inte längre. Det är inte intressant. Jag fick ta på en kille i Klippan till slut som erbjöd sig att göra någonting. Men jag sket i det. Köpte en bra maskin på eBay. Hittade en annan på Hi-Fi-torget. En ouppackad, ej använd. Från 90-talet. Så att nu har jag liksom... Så jag började föra över lite av mina gamla intervjuer. Och då kände jag bara så här, nej men... Jag vill nog faktiskt göra det här. Jag har nog förträngt hur mycket jag egentligen vill göra det här. Det fick mig att bestämma att nu ska jag göra det här. Och sen har jag mer funderat på hur ska jag göra? Och varför ska det låta så? Så att det är faktiskt, jag har låtit det vara en riktigt lång process. Men det kändes viktigt för mig. Alltså mer bara för att nu måste jag bestämma mig för att, ja men okej. Okay, jag går tillbaka till det jag började göra när jag var 14-15 liksom. Och nu vet jag att det här är någonting jag inte blir utan. Jag älskar det här och jag måste någonstans nästan göra det.
Och vad är det här då? Alltså, är det, här och...
det är ju det. Ja. Det är ju det. Det får ni vänta lite med. Mm. Det skulle egentligen typ kunna haft premiär nu. Men av olika anledningar så väljer jag att vänta lite. Och det blir nog i augusti som det kommer bli kommer dyka upp en podd. Mm. Musikinriktad, musikcentrerad. Fast som alltid med poddar så det blir inte så mycket musik. Men det handlar om elektronisk musik.
Ja.
Så att det gör det. Helt klart.
Kul.
Det är en av poddarna.
Jävligt kul. Alltså, ja. En av poddarna. Ja, men ja. Vi har ju sett, eftersom vi sagt, jobbar nära varandra så har vi ju sett dina maskiner och makapärer och liksom ja. Band och kassetter. Och
ditt
och
arkiv.
Mm. Ja. Ja, jag hittade ju, jag köpte ju en rullbandspelare på eBay också.
Just det.
Den kom fram. Jag köpte den från en någon tysk ljudfirma, någon ingenjör som sitter och pillar och renoverar. Alltså jag har jättemycket rullband också. Och rullband är ju om möjligt kanske inte riktigt lika känsliga som dattband, men det fanns massor med gamla intervjuer från 80-talet som jag inte hann kopiera över när jag lämnade Sveriges Radio. Och kände jag bara det att nej, men även om jag bara behöver ha den här rullbandspelaren en kort tid. Jag ringde till lite kompisar och kollade, kan jag låna en? Och så insåg jag bara, nej, men jag har ju för mycket rullband. Jag kan inte, ska jag låna den här eller ska jag hyra en studio? Jag orkar inte. Jag bara, jag köper den och sen får jag sälja den när det är klart i sådana fall. Men sen när man väl får hem en sån där maskin. Alltså, den är ju så vacker. Den är ju så, och det är så mycket historia för mig också. Även om det inte var just en sån jag jobbade med på Sveriges Radio. De maskinerna har inte råd med. De är ju så här riktigt proffsmaskiner som en idag kostar begagnad, kostar 25 000 en sån maskin. Och då känner jag bara, alltså, nej. Det, du vet, någonstans får jag sätta en gräns. Den här kostade hälften. Och då kände jag så här, ja men, det är rimligt. Den är semiprofessionell. Finns hur mycket reservdelar som helst på eBay. Finns så mycket galna, bra människor som vill reparera, som tycker det är kul och så vidare. Så att, då kände jag bara, men den här är framtidssäkrad. Typ. Så jag köpte en sån, så jag började föra över rullband. Och det är jätteroligt. Det låter så fantastiskt bra. Alltså, Sveriges Radio använder ju bästa bandkvaliteten. Och när man läser på forum så är folk bara så här, åh, jag hade lite rullband från 90-talet eller tidigt 00-tal. De låter ju kaos idag, det går inte. Och så bara, de klibbar ihop. Inte de här inte. Jag har inte förvarat dem med någon större kärlek. De har legat en kartong, men de låter så bra alltså. Och jag vill ju inte vara ljudnörd, men det är tomme tusan som man hör liksom. Hur sjukt bra det låter ljudkvalitetmässigt. Ja.
Ja, det är ljudnörd, låter det som.
Ja, 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 nej, men jag kämpar mot mitt ljudnörderi. Det finns där. Det ligger latent och ibland poppar upp och tar över, men jag försöker hålla mig lugn.
Ja. Du då, jag ser att du är du ljudnörd. Du sitter
Nej, men jag sitter och rattar.
Pillar mycket på
pillar mycket på ljudkortet.
Det är fint. Liksom
hålla högsta möjliga.
Ja, för att jag ska försöka hålla högsta möjliga liksom nivå här.
Eller en bra nivå, ja. Mm.
Ja, det kanske inte kommer bli, men det spelar ingen roll.
Nej, jag tror många blir jätte... Alla kanske inte känner till att allt finns liksom bevarat. För det intervjuer är liksom fullängds.
Ja, alltså precis. Vad som är att det är ju... på DAT har jag i princip alla råintervjuer. Jag har ju kvar några... råintervju kan man ju säga, det är den obehandlade intervjun egentligen i sin helhet då. Och där är ju merparten på DAT. Jag har ju några också på rullband, så är det. Men vanligtvis var ju den konstiga gången var ju sån att jag valde att jobba väldigt tidigt med DAT-bandspelare istället för att hela tiden släpa en ganska tung rullbandspelare med små bandspolar som man var tvungen att byta. Beroende på hastighet var du tvungen att byta och stanna intervjun var sjunde eller var femtonde minut. Som min idol och stora inspiratör Mats Nileskär konstant har gjort och fortsatt gör. Vilket han ska ha cred för. Jag gjorde det till en viss del. Men sen valde jag faktiskt att behålla känslan av att komma in i ett samtal. Och smidigheten i att kunna ha... en batterilängd som också höll. Det var smidigare, rörligare. Så att jag har gjort merparten på DAT. Sen var det ju komiskt när man kom till Radiohuset. Då fick man spela över det på rullband för att kunna sitta och klippa och redigera. Så att det blev liksom, man går från digitalt över till analogt för att sen kunna redigera. Och sen spelades det upp då analogt igen på rullband. Men ja, det är lite konstigt. Men ja, det är lite speciellt att höra och gå igenom mycket av intervjuerna. Jag ska inte säga att jag har hittat allt. Det finns vissa saker som jag inte hittar, så är det. Men ja, nej, jag har med mig allting från i princip alla intervjuer jag gjorde. Så är det.
Mm. Det är jättecoolt.
Sveriges Radio äger det materialet, så att man ska inte räkna med att det hörs i min podd.
Okay.
Nej, utan där är nya grejer.
Men det finns i alla fall
bevarat. Vi får se vad Sveriges Radio säger, ja.
Nej, men den här scenen börjar ju bli så pass, jag tänkte på det själv, alltså den har ändå pågått några decennier nu, så att det börjar bli viktigt att ändå behålla gammalt material, känner jag. Även så här bilder från gamla ravefester och sånt liksom. Så jo, men det är bra. Får skeppa in det på Kungliga biblioteket om ni inte finns där.
Ja, precis.
Så magasinera dem.
Ja, det kan säkert dyka upp lite gamla intervjuer. Jag ska inte säga att det inte gör det.
Ja, precis. Men du sa att det var en av poddarna.
Ja, men jag håller på med en annan podd också med Jonas Klerup, konstkännare och gallerist, och en fena på att guida rätt i den moderna konstvärlden. Vi håller på med en podd också som rör populärkulturen i olika former och snöar in på olika företeelser, allt ifrån till exempel skivbolag ur ett konstnärligt perspektiv, eller skivomslag ur ett konstnärligt perspektiv, eller musikvideor, eller olika performanceinstallationer, scenkonst. Så att ja, det dyker väl upp i höst i tanken. Så att det är lite sånt som man, så här smågrejer som man går och funderar på och pillar med och bara ja, lyckas väl få ur sig det här så småningom.
Ja, men man vet hur det är.
Ja, kanske låter lite vagt, men ja, det är lite vagt i nuläget.
Ja, men exakt. Men ändå kul att du ville dela med dig.
Ja.
Nu har du ju sett press på dig själv nu, också.
Absolut, att, det finns en fin poäng med det.
Ja, det gör det verkligen. Ja, men ska vi dyka ner i liksom Petri Dans och Petri Klubb och Sveriges Radio.
Jaha,
lite
ja,
grann,
ja,
tänker jag.
Det känns som att vi måste göra det.
Ja, ja, ja.
När du är.
Ja, vi måste. Ja. Vi vill.
Terapitimmen startar nu.
Exakt. Hur, jag tänker ändå att det är första associationen många har när man liksom tänker på dig. Är du trött på att prata om det? Eller är det liksom?
Nej, absolut inte.
Nej.
Det var, jag hade fantastiska år. Jag ville dit, jag trivdes där. Jag valde att lämna för att jag kände att jag gjorde samma saker, jag ville utsätta mig för något nytt, och icke desto mindre, de valde att lägga ner Petri Dans, och då kände jag bara, nej men ni gör ett sånt felaktigt beslut nu, så då blev det ännu lättare för mig. Jag hade redan innan börjat fundera på det, men sen så blev det bara så här, men då tvekar jag inte en sekund, jag säger upp mig. Så att det var, nej men jag pratar gärna om det.
Men det blev då, är det 23 år eller något liknande?
Ja, alltså precis. Jag tror att det blev så här 23 år och några månader, 9, 8, 9, 10 månader någonting. Så det blev ju ganska länge. Jag hade någon kompis som tyckte jag hade kunnat härda ut för att få en guldklocka.
Är det 50 år eller?
25 är det då.
25,
ja,
okay.
Ja, det, jag vet inte. Det, ibland kan jag agera lite, kanske lite impulsivt. Och ibland så har jag extremt lång startsträcka. Det där var kanske också ett litet impulsivt beslut, samtidigt som det också blev ett sånt lite känsligt beslut, att jag bara kände nog att det här är, ni agerar så oerhört irrationellt och dumt nu, så jag bara, tänker jag sluta liksom. Så att jag hade roliga saker att göra där, och de ville nog ha kvar mig. Men ja, det kändes bara som att, nej men vet du vad, nu passar jag bollen till någon annan.
känns ändå, det brukar väl vara rätt, tänker jag, istället för att vänta på en klocka.
Ja, det var inte så att jag väntade på klockan. Nej, det var det inte.
Vem är det som är skyldig att, alltså, det är mer en oskriven regel att den här klockan ska då fram efter 25 år. Det är inte staten, antar jag, och det är inget som arbetsgivaren åtar sig.
Eller jag vet faktiskt inte hur det är. Nej, det är väl bara, alltså, stora företag har väl som en så här kutym att man, jag tror till och med att det är så att du får välja mellan en månadslön eller en klocka.
Okay.
Det brukar kunna vara så, faktiskt.
Ja. Ja,
så var det i alla fall på Sveriges Radio. Jag ska inte säga att det är helt med säkerhet var så, men det,
min mormor, rest in peace, hon blev 105 år, men hon gick och väntade länge. När hon blev 100 så skulle man få telegram från kungen.
Just det.
Hon blev mycket besviken.
Fick hon inte det?
Jo, hon fick det, men det var inte ens en, liksom, en signatur, utan det var en liksom, dataskriven liksom, blankett liksom.
För att skärpa er.
Exakt, så många.
Höj er.
Ja, kungen, han kan väl signa. Så många är väl inte som fyller 100 varje.
Nej. Det var konstigt. Ja.
Men tillbaka till Peter Dans.
Ja.
Va? Min mormor då?
Nej, jag menade inte så. Jag tänkte bara att vi bara flög iväg.
Ja.
Nu tar jag Mats roll här.
Ja.
Jag brukar gilla när det svävar iväg.
Ja.
Men jag hade egentligen ingenting att säga. Jag tänkte att du skulle bara liksom så här få...
Ja.
Fattar du hur mycket du har påverkat folk där ute med ditt program? Back in the days.
Nej, det tror jag inte jag gör. Jag har nog, men alltså jag förstår ju, jag blir oerhört glad varje gång någon påpekar eller säger någonting. Det tycker jag verkligen är roligt och det blir jag jätteglad över. Ja, det jag skulle säga är att jag har nog alltid varit inställd på att jag typ har det här är mitt jobb. Det här är det jag ska göra. Och det har ju indirekt varit långt innan jag började på Sveriges Radio egentligen. Så har jag bara haft den här inställningen att jag älskar att leta musik. Jag älskar att presentera det för andra. Jag har säkert hunnit vara liksom lite odräglig när man är så här tonår, men Jag började köpa skivor, jag började spela för kompisar på klassfester. Jag var den som var DJ i mitt gymnasium i Vilunda, Upplands Väsby. Jag tog den rollen och sen har det bara fortsatt. Sen började jag sända närradio på MRS som ju fortfarande finns. Och det blev mitt jobb. Det blev mitt uppdrag någonstans. Utan att, nu låter det så sjukt pretentiöst och högtidligt. Men jag har själv försökt förstå och förklara. Men jag har, någonstans är det väl, kan man väl likna det lite vid att det är ganska många i min släkt som är och har varit lärare. Och det här är det närmaste jag kom lärarrollen. Alltså ett slags missionerande. Så att det gör ju att jag... kanske inte har tagit det. Jag har tagit det på allvar. Jag har kanske inte riktigt brytt mig om så mycket om det har älskats eller inte. Jag blev glad när det blev gjort så, men samtidigt så sitter man i en roll när man sitter på Sveriges Radio, så vet man att mycket av det du gör, det gäller ju alla som har en publik, så kan både roa och uppröra eller irritera, och det fick jag också märka. Och då lärde jag mig att man får blanda och ge vad man tar emot egentligen. Så att, jag vet inte, ibland kanske man har upplevt att man har varit lite så här kall och avståndstagande, men någonstans har det varit så här, ja men tack, jag gör bara det jag älskar och det är mitt jobb, och jag har varit mindre intresserad av att hitta en stjärnroll och bygga upp mitt ego eller någon slags följe, utan mer att hitta, låta musiken hitta lyssnare, har väl varit det egentligen. Idag bygger ju mycket bara på att hitta följare liksom, att man ska, det är ju än mer idag att man ska hitta, man ska skapa en profil, en plats, en plattform, och sen får massor med följare liksom.
Och sen omvandlar det till pengar.
Ja, precis. jag vet inte, jag ska inte säga att jag är idealist, men det ligger väldigt, det är nära liksom. Jag har känt en tacksamhet där, att jag fått göra det här. Jag fick betalt också. Efter ett tag så började de faktiskt betala mina skivkvitton också. De förstod inte riktigt hur mycket pengar jag la ner ur egen ficka för att köpa skivor till programmet. När det var som värst så köpte jag skivor för 75 000 på ett år. Och då pratar vi 90-tal. Och det var ju en ganska stor del av min årsinkomst. Det var en kombination av att det började gnällas på att jag var ute på helgerna och spelade skivor. Det här var ju under en period när Sveriges Radio skulle vara fri och oberoende. Och man skulle inte... Man fick inte... Det var problematiskt om någon ville vara med i ZTV eller TV4. Det var så där, va? Nej, det får du inte. Du jobbar på Sveriges Radio. Du ska inte vara med där. Så det blev folk som började tjafsa om, får jag verkligen vara ute och tjäna extra pengar på att spela skivor? Och då var det några lite större profiler på P3 som faktiskt agerade och gick in till chefen och sa bara, men då... Nu måste ni göra saker klara här liksom. Vem sprider varumärket? Vem är ute och träffar människor? Och då tror jag att de fattade till slut att det blir någon slags så här gatugerillaverksamhet. Och jag försökte hela tiden säga det. Att det var det jag gjorde. Jag var ute och fick massor med demokassetter när jag spelade skivor. Och efter det så dängde jag mina skivkvitton i bordet och sa, hur ska ni ha det? Ska jag vara ute och spela eller tar ni mina skivkvitton? Eller ska vi göra så att jag tar lite skivkvitton, ni tar några skivkvitton och så säger vi att det här funkar? Och då hajar de till lite och sa bara, okej, ja, det här, varför köper du så mycket skivor? För att göra ett riktigt bra program. Och så, ja. Så att, det löste sig, det blev jättebra liksom. Men det blir ju så när man har en slags lite gammal daterad public service policy och profil, så, och så möts den av ett helt nytt medieklimat. Det känns så sjukt länge sedan när man pratar om det, men det var ju liksom innan sociala medier också, så att...
Men det känns ju, ja precis, det känns ju idag självklart när man tänker att de, eller Sveriges Radio, borde stå för liksom musiken som är innehållet i programmet. Allt annat låter ju konstigt på ett sätt.
Ja, precis. Men då ska man ju glömma bort att, eller man får inte glömma bort, nej, att det här var ju skivor som köptes i specialbutiker i Stockholm. Och, eller när jag var i London eller New York och Amsterdam och reste och gjorde intervjuer. Så de tog ju lite resekostnader för sådana saker. Och jag hade ju en programbudget. Problemet var ju bara att den tänkte de att den ska ju räcka till att göra intervjuer och så. Men jag omvandlar ju snabbt det till att, ja, göra intervjuer också, men framförallt måste jag köpa skivor. Jag hade ju en hel del hjälp av de underbara människorna som jobbade på Grammofonarkivet. Så där fick jag också förtroende att köpa in en hel del musik till Grammofonarkivet och kunde ju göra så på så vis. Sen finns ju den här jobbiga biten av att jag värderade ju skivorna jag köpte till Grammofonarkivet alltså ganska mycket, och jag ville vara väldigt varsam, för det var ju, skulle ju alla som jobbade på Sveriges Radio och Sveriges Television kunna nyttja. Så det var ju inte skivor jag ville ta med mig ut när jag spelade. Så att det innebar att jag ibland kunde köpa två exemplar, för de ville alltid ha två exemplar till Grammofonarkivet, och sen köpte jag ett tredje exemplar till mig själv också, så att jag och sen till slut när man hade lite sämre med pengar, man bara, nej alltså nu nej, och sen till slut så sa jag till Grammofonarkivet, alltså det här är jättefint att jag kan köpa in skivor nu till er, men det är väl mest jag som använder de här. Bara, ja, det är inte så många andra alltså, som lånar ut de här. Och det var då jag bara så här, men alltså vi kanske ska göra om lite vad jag köper in. Jag kanske inte ska köpa in så mycket 12-or, maxisinglar. Jag kanske ska köpa in mer album och sådär. Ja, det är nog bra. Så att då kände jag bara att nej, jag måste tänka lite på utgifterna och vem som ska använda det här. Så att...
Var inte det Grammofonarkivet i ropet för en tid sedan? Nyheterna,
jo,
på något sätt?
Jo, det har varit det. Alltså som alltid. Och då har det handlat om besparingar.
Ja.
alltid.
Och status det är ju, idag då?
Det vet jag faktiskt inte, men jag tror att det är ganska knapert. Liksom. Det är ju så. Och visst, idag handlar det inte så mycket om att köpa in, kanske. Idag får man ju mycket. Men då hade ju Sveriges Radio policyn att man aldrig skulle ta emot en skiva. Man skulle köpa den, man skulle betala för sig och stå fri och så vidare. Jag antar att den policyn till stor del finns, men jag vet faktiskt inte riktigt.
Jag läste någonstans att du fick, ja, men om det var någonting, alltså ta reda på mer om en artist eller skiva, så var du liksom tvungen att, ja, det kom inte som idag, färdigpaketerat allt det, utan att man fick faxa eller liksom, ja, snoka reda på.
Absolut, jo, men så var det mycket. Jag satt, ägnade oändligt många timmar och nätter i vissa fall att hålla på och faxa USA för att kanske få reda på lite mer information om den här konstiga skivan som jag hade hittat och köpt, där det bara fanns information om något konstigt namn. Ofta så kunde man hitta ett telefonnummer, så ringde man det, fick inget svar, så kunde man skicka ett fax istället då med en liten förklaring om att det här var från en radiostation i Sverige och vill gärna spela den här skivan som vi hade köpt, och kan vi få lite mer information bara. Och det gick ju ofta jättebra. Men det tog ju lite tid och så vidare innan man ibland fick svar. Men väldigt mycket var ju så. Fax för att få mer information. Köpte ju jättemycket tidningar, magasin, utländska, för att få kanske bara någonting litet att säga kring vissa artister. Mm. Och det är ju, känns också som en hel evighet idag. Men jag kunde också delvis ta hjälp av, Sveriges Radio hade ju ett arkiv också, där de sparade massor med artiklar på mikrofilm. Så att där kunde man ju gå och hitta lite utländska magasin och söka. Så där spenderade jag också en hel del tid. Och ibland reflekterade man över det sjuka att man kunde spendera 2 timmar för att ha någonting att säga om den där brittiska artisten som hade släppt ett album som man ville spela 2 låtar med, och bara så hade det gått 3 timmar liksom, och så hade man typ bara fått reda på personens riktiga namn, och det var liksom så här, ja, ah, okej, okay, det kanske inte var riktigt bara vad det jag ville ha liksom, men så att det, ja, idag är det ju sjukt mycket lättare och härligare, och folk förstår också viljan att promota sig. Men då var det, man får inte glömma det, att det här var också en era när alla ville vara underground, och hela underground klubbkulturen var en stor motreaktion till den kommersiella kulturen. Så att det var finare ju mindre man skrev. Det var definitivt ett jättenej att ha en bild på omslaget som föreställde det själv. Det var ju värsta formen av sellout. Så att de skivorna som det ändå fanns ett faxnummer på, det var ändå någon slags liten vink om att vi lever ändå lite här och nu. Det är okej, okay, vi kan svara på tilltal. Medan en del skulle vara helt off-grid på ett sätt.
Det måste vara så fett för dig som har liksom hållit på och liksom, hur ska man säga, bevakat den elektroniska musiken så jävla länge och liksom har sett, alltså från det till idag, alltså hela utvecklingen, och jag tänker speciellt på den svenska scenen, alltså från liksom 90-tals raven när det började hända liksom, och när det började bege sig, och när ditt program började bli stort, alltså fram tills idag, alltså det måste vara så jävla flummigt på ett sätt, tänker jag.
Ja,
hör du vad jag menar?
Ja, jo, men det är ju nu, alltså nu när man tänker efter så är det ju 20, det är ju typ 26 år sedan jag började sända programmet, och det är ju på många sätt så känns det som en hel evighet, och samtidigt så är det ju lite som du säger, eller som jag omformar det, så är det ju som att jag är ju fortfarande i det, jag är ju fortfarande där. Men jag är ju där fast på ett annat sätt. Men jag är oerhört tacksam över att ha fått vara med, för att det var så konstiga och roliga år. Och nu pratar jag även tidigt 90-tal. Även om innan jag hade programmet så höll man ju på och spelade skivor och hängde runt och samlade på saker. Ja, skivor. och det är liksom... man har ju sett saker komma och gå. Tappa fart, få ny fart, hyllas, hatas och så vidare. Och det man märker är att allt går ju i cykler liksom. Det var ju, har ju varit perioder så här, nej men nu är det bara det här som gäller. Ah, jag är så trött på det där. Ah, och sen så bara, ah, men nej, nu gäller det här igen. Bara, ah, gud vad kul, jag älskar det här. Liksom. Alltså, så det är ju fascinerande. Sen har det ju varit roligt, för det kunde man ju inte föreställa sig egentligen. Att det skulle bli ganska stora svenska framgångar. Det fanns ju kanske inte riktigt på kartan då. Även om när jag jobbade på Sveriges Radio där. Jag började på P3 90. Januari 90. Det fanns ju ändå hela tiden. Det bubblade ju ändå lite svenska framgångar. Och då var det ju så här. Det var lite Ace of Base. Nej, eller förlåt. Innan var det ju Army of Lovers tidigt 90-tal där. Som var över i England. Och det var lite bass kring dem. Så det fanns bra saker som man kände så här, och till 10 kom där, fanns saker som var så här, men det här är ju skitbra liksom. Så att det var ju inte helt omöjligt att tänka att nu kan klubbgrejer också komma, men ja, vissa grejer är på en helt annan skala. Det är klart att det fanns ju de här tidiga svenska som gav ut på Telegram som heter Space Lab, som gjorde lite ambient musik och som nådde utomlands. Och sen så har du ju Robert Lehner som tidigt 90-tal också verkligen nådde ut och blev liksom stor kult och fixstjärna. Och sen Karel Ekebusch. Och det var väl de första liksom som blev satte ribban någonstans. Och då är det ju ändå på en sån smal nivå. Men det visar också hur liten och homogen och tight hela underground-rörelsen var där i början av 90-talet. Den var ju inte stor, man får inte glömma det. Det fanns ju ingen utgivning att tala om vi jämför med idag. Så när de kom fram med den kvaliteten så märktes det. Det stack ut liksom. Idag är det ju bara en flod liksom.
Men ändå idag, bara som en, alltså så här, jag kan förvånas över, alltså man säger Adam Beyer som är så pass stor och som spelar inför så mycket folk varje helg. Alltså hur en sån person ändå är en doldis hos gemene man liksom.
Absolut.
Lite konstigt på ett sätt. Eller, men det är som med den här scenen generellt. Det kan vara lite svårt att veta om den är stor eller liten. Eller hur. Alltså det är en, ja, jag vet inte vad jag ska komma med det. Ja, men jag får inte ihop det riktigt. Med hans storhet och samtidigt anonymitet.
Ja. Nej, men idag kan du ju så enkelt hitta din lilla klick. Och bygga din publik. Även om du inte har 5 miljoner följare på Instagram. Du kanske har 30 000 liksom. Så kan du också ha en karriär. Vi får väl se hur det är om några år. Mm. Om det är så att det är strömningstjänsterna som helt och fullt tar över. Om det kommer bli bättre eller inte, jag vet inte. Det är svårt att vara artist idag, tror jag.
Men 95, då drog P3 Dans igång.
Exakt.
Korrekt. Kolla på Össe här. Vi var ju ganska unga då. Hur spelade liksom Sveriges Radios klubbmusikutbud? Hur spelade de in i din... Nu frågar jag Össe. Okej, hoppas jag.
Jo, men jag var nog ganska tidig. Men jag var nog ganska tidig på det, tror jag. Alltså, kanske inte 95, men typ så här 97, 98. Där någonstans och jag vet inte hur jag hittade det, jag vet inte vart från jag hörde det, men jag bara onsdag kvällar klockan 10, då kan man få höra ny rolig musik liksom. Och då var jag redan så pass liksom insyltad i, alltså teknon hade redan liksom tagit över mitt liv så att säga. Så att jag satt ju bänkad nästan varje onsdag och så här, spelade in och lyssnade. Så för mig har det varit ju jätteviktigt. Och jag tror för många i min generation har varit liksom det absolut. Mm. För det var det enda, det var så här, det var på radio, det var på P3 och så kunde man höra så här, ja, stenhårda teknospår från så här. Och det var väl där någonstans jag började upptäcka liksom den svenska teknon, för det var ju, det var väl där någonstans det började liksom. Det var ju Adam Beijer och Kalle Lekebusch och Thomas Krohm och Joel Mull och alla andra som jag säkert har glömt bort nu. Så man fick höra varje helg typ, eller liksom varje vecka, bara shit, vad fett det här. Och sen så fick man så här, snabbt skriva ner eller så här, du vet, den här skivan vill jag köpa typ. Så för mig var det ju superviktigt.
Men visst var det någon period...
Roligt.
Ja, precis. Ja, men jag delar den. Sen var jag liksom... Jag var ju sen... Jag var ju... Så gick jag in på liksom underground-soundet tidigare än vad jag gjorde. Alltså, det var någon period när... Det har sagt tidigare också, tror jag. När vi mest lyssnade på de tre sista spåren på P3 Mix.
Ja, just det.
För att det var trance,
ja,
liksom.
Ja, precis.
Men det jag tänkte på med P3... dans, var, alltså, någon period så var väl en del av programmet också att man gick igenom, alltså Swedish Dance Chart,
ja, precis.
Eller så, alltså med kommersiellt gångbar musik.
Och det var ju någonstans också tanken att där kom ju hela den här lärarrollen in också, alltså att det fanns ju en tanke liksom att försöka få folk att hänga med och att det är klart att jag och även de andra, första året så var ju Järmen Stenhag och även Pia Kallers inblandade. Det var ju egentligen bara jag som jobbade helt och fullt med det, men de var med delvis med input och enstaka inslag och lite musik. Och så var de med under sändning första året, och då var det ju 4 timmar långt, så det var ju betydligt längre. Tanken var ju då att dels var det så mycket tid. Av de här 4 timmarna var en timme som var P3 Live också, som ändå skulle vara lite riktat, ändå vara lite klubbdans, funk, soul. Så att Swedish Dance Chart som fanns då kändes som en sån här bra aktuell grej, skulle ändå kunna presentera hyfsat bra saker, göra att det kändes som någonting som man ville återkomma till och kolla, lyssna om man var intresserad. Lite senare kändes det väl som att nej, men nu blir det för kommersiella grejer i det här, alltså det här går inte längre. Och då tog vi över och började spela den listan som heter Prime Cuts, som ju var bara en begränsad skara DJs och deras val.
Och lite det, mer underground då?
Ja, och det precis, det. Exakt. Och det passade ju bättre i flödet. Jag vet faktiskt inte exakt när det kan ha varit. Det kan ha varit kanske efter ett år eller ett och ett halvt, två. Jag vet faktiskt inte. Men det låg bakom det. Och tanken var ju då att ju mer man lyssnade, desto jobbigare, desto svårare träskmarker lockade vi ut lyssnaren i egentligen. Och till slut så stod man där i sumpmark till translåtar eller någon riktig gabber hardcore techno och bara var helt fast. Det kom inte loss liksom. Det var någonstans tanken att när du har du lyssnat och klarar av att höra mot slutet, då ska du ta med tusan ha en medalj. För i ärlighetens namn... jag har lika mycket som jag har letat efter fantastiska grejer att spela i programmet, lika mycket har jag letat efter sjuka, galna, konstiga grejer. Köpt dem för att bara, det är ett spår här som är 1:40. Det är det skevaste jag har hört. Det här måste jag spela. Jag tycker inte det är bra, men jag har aldrig hört något liknande. Och det var också... en del av programmet, att det skulle vara grejer som jag inte nödvändigtvis älskade. Jag vet att det är den stora faran, liksom. Ska jag bara spela sånt jag gillar? Jag har aldrig... man kan inte frångå sin egen smak, så är det. Det vore fjantigt att försöka säga att jag har kunnat göra det. Absolut inte. Men jag har ändå försökt att stressa mig själv genom att hitta saker som jag inte förstår. Som jag hoppas en annan gör. Och det har varit stunder när man har fått sån respons att man bara folk dör och skickade brev om betydelsen av vissa låtar. Och själv så han, läser man bara så här och blir rörd av både brevet och det innehållet. Och sen känner man bara, vilken skitlåt. och då har det ändå varit så här, ja just det, jag köpte den och hoppades att det skulle bli det här grejen. Men jag fattar den inte. Men för den här personen gjorde den dagen eller veckan liksom. Ja. Och det är då det blir härligt. Det är då det blir roligt liksom. Ja. Så att jag har inte... Då kan man väl säga att jag försökte låta den journalistiska approachen vara vägledande och inte min personliga smak. Också kan man väl säga att varför programmet lät som det gjorde var ju också för att det var en del av det som heter Musikjournalen, som ju var Sveriges Radios, eller P3s.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Kvällssatsningar på lite musikjournalistik. Men också, ja, så mycket som jag älskade Klabbe som liten, Klas av Geirstam, och amerikansk DJ-radio liksom, med speedade röster, fantastiska basröster uppvridna till max, bara med ett flow som är sagolikt och extrem kompression och bara det låter fett liksom. Så mycket som jag älskade det så visste jag att det ska inte jag göra. Det är redan gjort. Det är inte relevant för mig. Jag skulle inte göra det så bra heller, tror jag. Så att redan från början så har jag bara känt att det jag kan göra är att hitta någonting eget, hitta en egen röst. Och det ska inte vara pajasen. Även om jag privat kan vara väldigt mycket pajas, så var det bara att det här är första gången som det finns en möjlighet för den här musiken att tas på allvar och att presenteras för folk som faktiskt inte vet att de kommer älska det här. Så att det blev väldigt viktigt att faktiskt visa på allvaret i det här. Och att jag tog det seriöst. Och det kom jättemycket reaktioner på det. Några av oss är så allvarlig. Medan jättemånga bara, vad skönt att höra att det är någon som inte ska vara partajradio och spela liksom bara och låtsas att man är en cool radio-DJ. Liksom. Bara, nej men, vet du vad, vi skippar det faktiskt.
Mm. Nej men det låter ju verkligen som en journalistisk grundtanke och hålla tillbaka på jaget till viss del liksom.
Ja, men det jag tror nog jag har gjort det kanske för mycket ibland. Jag menar, det är klart man hade kunnat... Jag gick nog kanske loss när jag och Järmen Stenhag drog igång Petri Klubb några år senare. Nej, det var bara ett år senare faktiskt, 96. Ja, tillsammans med Marimba. Ronny var det ju. Mm. Där var det ju lite lättare liksom.
Det var på helg...
Ja, det var lördagar. Precis. Ja,
skulle det sammanfalla med folks liksom lördags glädje?
Ja, vi pitchade in den idén. Vi tyckte att det var också en person som jag älskade och respekterade och växte upp med. Kjell Arlinge, som gjorde helt fantastiska program. Men de var också ganska flippade och han sände på lördagkvällar. Och både Järmund och jag älskade honom. Men vi tyckte att det här programmet, det här ska inte gå på lördagar för P3 som riktar sig till en ung publik. Så vi pitchade ett program då som skulle vara lite mer fart och energi och tempo och bara mycket mixar och flöde och så. Vi pitchade till Sveriges Radio och sa, jo men vi ska direkt sända det här. Och de bara, okej. Okay. Ja, ni får göra om ni lovar att direkt sända liksom lördagkvällar. Varje lördagkväll, 21 till midnatt liksom. Och vi tänkte ju direkt så här, ja alltså. Det är ju vansinnigt, men vi gör det och så ska vi göra så sjukt bra att när vi efter ett halvår säger, vet du vad, det här går inte, vi kan inte fortsätta direkt sända, så kommer de bara säga, okej, okay, vi löser det. Och så blev det. Så att vi höll ut och körde, jobbade då heltid med våra övriga saker, och Järmen var ju program, la ju musik till P3s övriga program till stor del. Så att det här gjorde vi liksom utan någon ersättning på så vis. Så att till slut så insåg de bara, ja, det här vi fick press, vi fick DN, vi fick Aftonbladet liksom. Och då lyssnar ju radioledningen när någon annan börjar säga någonting eller skriva om det. Så då var det så här, ja, men ni kan få spela in fredagmorgnar. Så vi spelade in lördagsunderhållningen fredagmorgnar, okay. Klockan så här 8:30 eller 9:00, då bara, välkomna! Så var det fest liksom. Och så bara, ja, vi börjar med en fet mix, här har vi Masterchef Work, nya 12:an bara. Och Järmen bara, veckans bästa 12:a!
Imitera lördagspeffarna.
Ja, ja, men man lärde sig det. Man lärde sig det, ja.
Ja, precis. Men det var alltså utmaningen med att göra det live var det att man var tvungen att sitta just en lördag kväll och dedikera sig.
Och då har man redan varit i radiohuset då måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag.
Just det.
Och sen skulle man tillbaka dit på lördagkvällen. Och så visste man att okej, okay, då kan jag inte ta någon spelning på lördagar heller. Men jag hade några spelningar så jag spelade på Gin och då visste jag att jag skulle hinna vara där vid 12:30 ungefär. Så kunde man spela 14:30 till 3:00. Ja, nej, så att det var ganska skönt sen faktiskt att bara inse att vi fick spela in det. Mm. Sen rullade ju det programmet i 10 år faktiskt.
Ja, det är ju länge.
Ja.
Parentes bara, när du var ute och spelade mycket i landet. Ja. Liksom. Jag är ständigt fascinerad eller liksom intresserad av dansmusikscenen i liksom, inte storstad. Liksom.
Mm.
Och då antar jag att ni dök ner i många storlekar av städer.
Ja, det var ju mest jag. Jag spelade lite med Järmund enstaka gånger. Och Järmund hade som regel att bara spela om jag kunde garantera, om jag trodde att det kunde bli kul. Vilket jag tycker. Han brydde sig nästan aldrig om pengarna. Bara, men du, se till att vi bara får något betalt och sen bara, kommer vi ha kul.
Bra rider.
Kommer vi kul.
Ska vara kul.
Ja. Och det var alltid roligt att vara ute med honom. Eller det är det fortfarande. Men jag kan ju säga att det är lika skiftande som svenskt sommarväder. Så är det ju att spela på mindre orter. Och det kommer ju inte som en överraskning. Inte ens för de som bor där. Man mötte ju många frustrerad klubbentusiast och arrangör i många av de mindre ställena som ju nästan började med nästan alltid att be om ursäkt för att det var så sunkigt och dåligt och sådär. Och många gånger var det sjukt sunkigt och dåligt, alltså responsen. Men det fanns ändå sådär, kunde finnas mellan 25 och 50 entusiaster liksom, och då var det ändå värt det. Mm. Då kändes det roligt. Men sen var det också en kombination, sen lärde jag mig också givetvis, det lär sig alla, att inte göra vad som helst och hoppa på vad som helst. Men bara just därför har man gjort så här lite konstiga spelningar i Vetlanda, och man har varit på småställen för att någon har sagt, ja, men det var fett senast, och så går man på någon rekommendation som någon annan kompis har spelat på och så vidare. Men det jag märkte tidigt var ju hur mycket passionerade människor och entusiaster som finns precis överallt. Och det gjorde ju att i princip varenda gång jag var ute och spelade och reste så var det värt det. För att det var kontakter med andra som brann för samma sak. Och då är ju sånt som man brukar glömma faktiskt. Vad som var grejen då var att merparten av musiken fanns ju bara på vinyl. Säger vi hela 90-talet fram till 00-talet. Alltså det är ju knappt att man kan säga att 00 ens, att vi pratar filer och nedladdning. Det fanns liksom absolut. Vad är det, Napster i 99 eller någonting sånt det kommer. Men jag skulle säga att det finns inte filer i någon större utsträckning och USB och så vidare. Nedladdning från 2005 kanske. Någonstans där börjar det bli liksom standard att folk håller på. Så att när en DJ kom ut och mötte publiken så var ju musiken i stor utsträckning på vinyl eller CD. Och undergroundmusiken, CD, absolut inte. Det fanns oftast inte pengar för att göra en glasmaster som krävdes för att göra en CD. Så att det var vinyl. Ja, hur många X trycktes det här upp i då? Ja, men så mycket som man hade råd med. Alltså det var ju inga stora upplagor. På hitsen, absolut jätteupplagor. Men mycket av det jag köpte, det var inte många exemplar det trycktes i. Så att när jag kom ut så var jag ju helt unik med min lilla skivväska. Så var man än kom så blev man en säljare av klubbmusik och av någon slags exklusivitet. Och det var ju så tydligt under ganska lång period att det här var något extremt dyrbart man släpade med sig. Det gick, ja absolut, det kunde rippa och bränna över på CDR och spela, absolut. Och det gjordes, och det gjorde jag själv för att släpa mindre vinyl och så vidare. Men likväl så var ju bara originalmusiken, den fanns ju bara på vinyl. Så att den aspekten är ju lite fascinerande att reflektera över. Jag är inte alls ledsen över att det har försvunnit. Jag älskar att det är tillgängligt, att det är lätt att hitta, att fler kan hitta all musik. Absolut, jag bidrar till att älska att köpa limiterade utgåvor. Men allting blir digitalt förr eller senare idag. Så att det är inte så att livet hänger inte på en skör musikalisk liten limiterad 150 exemplars utgåva skörtråd längre, utan nu finns ju allt, men då fanns det inte det, och det var ju så här lite sorgligt att konstatera, men det var lite fint och charmigt också. Det spelade ju mig i händerna, absolut.
Jag vill bara hålla kvar den där tanken lite med att liksom att man har en exklusiv skivsamling när man kommer ut. Alltså jag tänker bara, för så där är min filosofi än idag. Alltså när det kommer till låtar jag väljer att spela i mina mixtapes eller när jag spelar ute på klubb, att jag så här, jag försöker att hitta grejer eller spela saker som inte alla andra spelar. Och så har jag alltid varit. Mm. Jag vet inte varför. Eller jag tycker det är roligare så. För mig, ja. Delvis för mig själv och sen för dem som jag spelar för. Alltså typ om det är någon låt som jag hör. Och så typ ser man att den ligger så här. Oh, men fan, den ligger topp 10 på Beatport. Så bara fan, nu kan jag inte spela det här längre. Ibland gör jag ju det. Men jag tänker för mig själv så här, fan. Mm. Nu kan jag inte lira den här. Nej. För att nu lirar ju alla den. Ja, och då är det inget kul längre.
Nej men så är det. Alltså det är klart att alla om som DJ... undantaget kanske om du spelar på en bröllopsfest eller du vet dina kompisar, ni ska spela roliga grejer ihop. Då vill du spela sånt som alla älskar, ja, sånt som du själv minns och så vidare. Det finns sådana underbara tillfällen. Men om du kommer ut och ska presentera någon slags, det här är Oskar Khan DJ, då vill ju du vara unik. Du vill kunna ge folk någonting extra. Och det absolut, det köper jag också. Det vill jag också. Absolut, det är ju det roligaste som finns egentligen att tänka att nu ska jag försöka göra någonting annorlunda inom de ramar jag själv bestämmer mig för här.
Precis.
Och det går ju verkligen idag. Då kan ju de som är duktiga sitta och pilla ihop bra egna produktioner såklart. Det kommer ju fortfarande verkligen så här bara på vinylsläpp. Och där blir det färre och färre exemplar allting trycks i. Nu är det så här, 75 exemplar och man bara, okej, jag missade det. Nu 1500 för den där singeln på Discogs. Ja, passa den faktiskt. Då tror jag att det räcker med att någon rippar den om en liten stund. Så någonstans blir det ju, det blir lite hets och galenskap i det. Och då brukar jag långsamt backa ut ur rummet och säga, ha så kul grabbar. Det är ju nästan bara grabbar, det vet vi.
Men så här, från dansgolvs perspektiv, tänker jag, så är det inte så att jag bryr mig om du spelar en topp 10 på Beatport. Alltså den kanske manglar ett danskolv.
Ja, absolut. Ja.
Då vill jag inte gå miste om det.
Nej, alltså det är bara i mitt eget huvud. Ja, exakt. Jag har ingenting med någon annan att göra.
Ja, så är det. Det är där man sätter upp begränsningarna eller ramarna.
Ja, precis. Mm.
Exakt. Jo, men det är ju ert alltså, konstnärskap.
Mm.
Ja, nej, men den balansen såklart. Det finns ju feta låtar som inte ligger på topp 10 på Beatport, lyckligtvis. Om så det går väl att kombinera liksom de grejerna.
Ja, verkligen.
Jag tänkte P3 Dans.
Har vi snackat om det?
Har vi snackat om det? Inte tillräckligt. Nej, men jag tänkte bara ge lite cred till ett Instagram-konto som förtjänar lite mer följare.
Ja!
Håller du med, Kalle?
Ja, absolut.
Vill du komma lite närmare i micken?
Musikjournalen P3 Dans 25 heter det väl?
Precis.
Om det var det du tänkte på.
Ja, precis. Användarnamn P3 Dans 25, ja.
Mm. Alltså jag vet inte vem det var som tipsade mig om det där. Kan det varit Robin Söderman Antilop? Och jag blev ganska förvånad. Tänkte att det var någon som kanske skulle göra några enstaka inlägg. Men vad det är att det är en lyssnare som jag inte vet vem det är. Det är inte jag. Lägger upp sina kassettinspelningar från programmen. Från första programmet då, januari, om jag minns rätt, typ så här 4 januari 1995, första programmet. Och sen har det utökats och blivit fler och fler liksom videosnuttar för varje post. Så varje vecka kommer ett nytt om vad jag hade i programmet, vilka lite snuttar från vilka jag intervjuade. Låtlistan tror jag ligger också på många. Och vilka som, ja... Nej, fascinerande. Hatten av för en sann entusiast. Alltså. Jag har inte frågat hen hur lång tid det här kommer fortgå. För nu har alltså personen i fråga gjort det här i 1 år och 7 månader.
Precis, och har uppnått 178 följare. Så jag tänker att vi kan försöka göra vårt för att boosta det lite grann.
Ja, alltså jag ska säga det. Att det där är... Det närmaste man kommer en återutgivning av P3 Dans så är det där. Ja, skulle jag tro. Ja, det här, sånt här kanske man inte ska säga. Men Peter Sunde, Pirate Bay, hörde ju av sig till mig för x antal år sedan. Bara, alltså dina P3 Dans... Kan vi inte göra dem tillgängliga på Pirate Bay? Så det här förstår ni ju är ju plus 10 år sedan. Alltså det här är ju någonstans där. Han bara, vi har folk som söker efter de programmen och jag vet att det kanske är lite känsligt, men vad säger du? Och jag bara, alltså det här är ju skitkul. Jag är game, fast det hade ju varit någon slags upphovsrättsbrott och så vidare. Va? Men jag tyckte att vad tusan, det är ja. Det kan väl vara vem som helst som kan ha gjort det här. Mm. Och nu får Sveriges Radio bli arga i efterhand då. Men då sa jag det bara så här, men absolut. Jag har ju programmen på datt då, så att det är ju realtid. Och då sa han, aj fan. Och då gick vi ju det om intet liksom. För att då var det helt plötsligt typ 15 år som ska sitta 52 veckors... Då blir det ganska många 100 program.
Han är ju för övrigt ganska rolig på Twitter.
Peter Sunde,
ja. Han är rolig på Twitter.
Mm. Vad gör han nu för tiden? Förutom att önska gamla P3 Dans.
Jag har inte så bra koll på vad han gör. Jag tycker han är en rolig karaktär.
Ja. Men han känns som en sund och bra karaktär.
Ja.
Respekt för honom.
Ja. Hur går det för det där gänget? Var de två? Var de tre?
De var tre. Det gick ju i stå.
Ja, precis. Är det någon som sitter inne eller är de ute och liksom...
Men han satt väl inne.
Ja, de fick väl ett straff, men ja. Jag vet faktiskt inte.
Nej, jag har inte. Jag vet, minns att jag såg dokumentären om det där, men det var så länge sedan.
Den dokumentären där de skulle så här, lämna över heter delge någon misstanke, vilket ja, blev en
jag tror det. Var det inte någon av dem som flydde till typ så drog till vad var det, Vietnam eller Laos?
Det var
Laos,
Gottfrid Varg.
Ja just det, han heter, ja exakt. Han borde se om den där. Ja. Ja, länge sedan.
Alltså nu får jag en tanke, det kan ju vara så att det är Peter Sunde som kör Petri Dans 25 år kontot.
Just det.
Då alltså, det hade ju varit jätteroligt om det vore
ja,
så.
Ja, jag tror inte det, men det hade varit oerhört roligt.
Exakt. Petri Dans 25. Vi återkommer med dina sociala medier.
Ja, just också. Det, precis. Ja, nej, men den är det är lite skoj faktiskt att se.
Exakt.
Men jag vill tillbaka lite innan vi liksom, alltså jag är ju jag tycker att jag har följt med i den svenska dansmusikscenen länge, men jag är ju uppenbart yngre än vad du är.
Ja, det är du. Jag är 55 år.
Ja, så du är lite äldre.
Lite
äldre. Nej, men det är bara så här, har du någon liksom så här personlig, som sagt, som jag sa tidigare, det måste vara så jävla kul för dig att se, alltså från då till nu, och alla de svenska artisterna som du liksom har följt sen de liksom släppte sina första grejer tills många som är absoluta världsstjärnor idag. Funderar du någonsin på att så här, fan vad liksom... Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag bara, förstår du vad jag är ute efter? Jag vet inte riktigt vad jag vill ha för svar ifrån dig heller. Men jag bara så här, det måste vara så här, känner du ibland så här, det är som mina små bebisar. Jag har följt dem sen. Förstår du vad jag menar?
Ja, men alltså, bebisar kanske lite... I och för sig. Ja, det närmaste jag kommer där är väl... jag förstår. Jag hängde ju en del på skivbolaget Loops kontor, typ hämtade skivor varannan vecka. Loop var ju Joakim Hövel och Vito Ingrossos skivbolag. De hade även Plump House. Och de kom ju igång där 93-94 och släppte just så här Kaj Lekebusch, Adam Beijer, det var Joel Mull, det var Alexi Delano, det var Microman, Raoul Blanc, och det var det som var fett spännande och hände liksom i Stockholms trakten. Peter Ben är skickat att förglömma. Så det var väldigt mycket roligt. Och de två är ju dessutom karaktärer. Så jag var där och fick ju höra jättemycket bra grejer. Och träffade ju liksom så stökig 12-åring med sina polare. Ja, Sebastian Ingrosso alltså. Som ju var alltså precis den han är fortfarande idag, redan då. Det är väl det närmaste jag kommer att se så här, se små tonåringar, pre-tonåringar växa upp. Och det tyckte jag var... Jag reflekterade väl kanske inte så mycket över det då, men det var ändå lite spännande att se en person liksom formas in i klubbkulturen så som Sebastian gjorde. Med Vito som har liksom en sån passion för klubb och dans, och hur Sebastian förde det vidare och sen träffade Steve och så drog honom bort från hiphoppen in i klubben. Så de två blev ju liksom som Piff och Puff som jagade mig och skickade grejer till mig hela tiden. Och det var ju inte någonting direkt tror jag som var dåligt. Det var som att de redan från början visste att när vi skickar grejer ska det hålla en nivå. Och där var man ju imponerad över kraften från sekund ett. Och det tyckte jag var oerhört häftigt egentligen. Men visst, det var inte så att Adam och Jesper och Joel och Alexi var gamla när jag träffade dem. När jag träffade Adam hade de väl bara precis gått ut gymnasiet. Så att de var ju 16 och började jobba där på Planet Rhythm. Så att, ja, de... Kari var ju lite äldre. 3-4 år äldre. Men annars, absolut, jag mötte ju dem när de var... precis nybakade studenter och började pula och pilla med det här och körde en mikrofon under näsan på dem. Och det kanske förstörde dem på sitt sätt, men jag fick ut ganska många roliga grejer och Jag tror också jag har förstått, även när jag har pratat med dem så här i efterhand, att i många fall så fick de lära sig att formulera sig kring musik. Och att flera av dem också, det gäller ju inte bara svenska eller Stockholms teknon som det sen blev, utan även alla som sysslade med house också. De var ju inte förberedda på att överhuvudtaget någon skulle vilja prata om det här eller intervjuas eller spela det här. Men sen helt plötsligt kom jag och hängde i skivaffärerna och köpte deras skivor. Deras skivor fick jag ju oftast. Bara, här har vi en ny skiva, och så bara la de in den bland allting annat jag köpte. Men jag tror att de fick lära sig att försöka artikulera sin egen musik även i vad det var verbalt, på ett sätt som jag tror ingen riktigt var förberedd på. Och det passade ju mig såklart. Jag försökte ju, jag vet ju att Jesper är ju den som alltid har varit så här, Jesper Dahlbäck, som är ju en fantastisk producent och person. Han är väl den som inte, han älskar inte riktigt att bli intervjuad. Men när man sitter ner med honom, det blir jättebra. Han är ju skitbra.
Ja, vi hade ju med honom för inte så länge sedan. Det vart svinbra.
Ja, men han är ju den som, jag tror att han har ju blivit mycket bättre genom åren också. Men det kommer jag ihåg då från början. Det var ju så att ingen ville egentligen prata. Adam har ju aldrig haft något problem. Och inte Kari heller. Så att det är liksom där de har varit som maskiner, tanks som bara har rullat fram liksom. Och Adam är ju den som har haft en sån tydlig vision över vad han ska göra från det han är liksom 15-16, bara det här ska jag göra, ska skapa det här. Och någonstans så syns det ju också. Och sen är det tydligt att Kari har haft ungefär samma typ av passion och idé, men aldrig haft alltid varit mer av en, skulle jag säga, en själ som vill ha full koll på allting och vill göra omslag, och den här konstnärssjälen liksom, som hellre står tillbaka lite, bara man själv kan få göra precis allting som man själv vill liksom. Så att det har varit jättefascinerande att se hela grejen från tidig house liksom, början av 90-talet när man intervjuade Stonebridge och Clubland och hängde med Clubland i London, tror jag, 90 eller 91. När de var i studio för att spela in massor med house-grejer där. Ja.
Det var exakt det här jag var ute efter, tack.
Ja. Stonebridge, Adam, Kari. Tre namn vi vill ha här i podden.
Några du har nämnt har vi haft, och sen Sebastian och Steve hade varit kul också.
Ja, visst,
det har vi sagt förut. Vi vill ju liksom snacka med alla de här människorna, men vi försöker och vi hoppas precis att allt kommer gå.
Ja, men det är ju
vi får snacka om dem så länge.
Ja, exakt.
Ja, men det kan man börja göra.
Ja. Men gällande svenska dansmusikhistorien, eller vill du säga, känns som jag bröt av något?
Nej.
Du sa någon gång att det kändes liksom, alltså gällande att sammanfatta den typ, så läste jag någonstans att du sa att, ja, men att det kändes tröttsamt att göra den grejen, att du hellre fokuserar in på personer och historier och så liksom. Men sen tror jag du kom till samma slutsats som jag kom, alltså har kommit till, att det är mycket, vad ska man säga, jag tror det är ditt citat jag har här nedskrivet. Samarbete och det kollektiva tänkandet är en viktig del av framgången. Och det känns ju verkligen så, som att scenen i stort bygger på det, och framgången därmed liksom på att göra saker tillsammans.
Ja, jag tycker att det är intressant så här i efterhand att konstatera att jag tror att det var en artikel jag skrev någon gång för 8-9 år sedan eller någonting, som där sammanfattade svenska under att man ska försöka hitta och sälja in en artikel, så bara, okej, men vi har tre kluster. 80-talet, där har vi Stonebridge och Sweemix, Dennis Pop, alla de, JJ och Nick Nice, Emil Hellman, Där har vi dem som verkligen var 80-talet och som klev in i 90-talet med en slags första barriären, knäckte liksom, knäckte England med svensk house och remixer och så vidare. Och sen 90-talet, ja då blev det återigen ett nytt kollektiv, liksom Globe Studios med Adam och Joel och Jesper och Peter och Alexi. Och när man har pratat med alla de här så det är ju viktigt att det har varit ett kollektiv, ett gäng, lite vi mot dem, som driver det hela framåt. Absolut, det är klart att det inte håller ihop. Det är många viljor och hur bra vänner man är så vill man olika saker, man vill åt olika håll. Och det var lite det jag såg också såklart med när jag skulle kliva in då på 00-talet. Då var det ju alldeles självklart att ta Sebastian, Steve, Erik och Axel som under en kort period liksom var, de var ju ändå fyra stycken i Swedish House Mafia initialt där. Som också den extremt kraftfulla hubben där de verkligen alltså de är ju, det var ju liksom som housemusik verkligen på anabola och de var ju det som karaktärer i princip alla av dem. Och det är bara det att ibland blir lite tröttsamt när man ska försöka bara sammanfatta, för man, det blir lite förenklingar. Det blir liksom lite, man försöker hårdra det hela lite. Men jag tror absolut, det finns väldigt mycket att hämta i det samarbetet. Jag tror till exempel att det är ju så tydligt att när det har varit svenska framgångar internationellt, vi pratar låtskriveri, ja, och producentskap, då tittar vi ju på Cheiron och vi tittar på Max Martin som tar det vidare. Det är liksom deras små kluster av vänner som gör det. Dessförinnan har vi ju inte haft så mycket sånt. Då har det varit enstaka artister som har nått stor framgång. Jag tror att det är en Netflix-dokumentär som går nu som heter Någonting. Där de går igenom så här, autotunens genomslag och de går igenom det svenska musikundret. Och då är det ju, tittar de ju just på, jag tror inte de tittar på dansmusiken, de tittar ju på Max Martin och Cheiron och så vidare och ABBA och hela den vågen. Och mer om Stockholm som ett unikt sound, men det är ju ett popperspektiv. Men absolut, jag tror på kraften av många som bara träffas liksom och jobbar nära för att dra nytta av snabb lärdom.
Mm. Ja, precis. Jag tycker det är fint. Nej, men jag landar också där när jag ska försöka liksom, ja, men det är väl också någon form av journalistgrej. Jag försöker hitta någon form av sammanfattande grej. Liksom. Den, och sen... Ja, men tillsammans som är aspekten liksom, tillsammans i en klubbmiljö med publik och allting liksom. Ja, men det bygger verkligen på ja, men många.
Ja.
Och det är en fin tanke. Det finns massor av undantag så det håller inte
nej,
det är inte vattentätt liksom. Ja. Men ändå. Ja, vad spännande.
Jävligt spännande. Vi skulle ju kunna sitta och snacka i, som du sa innan vi började spela in. Att, ah, men nu delar vi upp det här i 6 avsnitt.
Ja, precis.
Exakt. Jag har en grej jag skulle vilja ändå. För du, jag måste bara... För du gjorde lite musik en period. Tillsammans med Martin H, va?
Ja, Martin Halinowski, ja.
Ja. Kommer det mer?
Nej, det tror jag inte. Men alltså, man vet ju aldrig. Men vi hade ju väldigt roligt när vi sågs. Men det krävdes egentligen att vi sågs för att kunna göra det slutföra och göra det riktigt bra. Och ja, han bor ju på Orust då. Det är en bit. Och jag bor i Stockholm. Mm. Så att vi sågs ju inte så ofta. Skulle vi ses mer skulle vi säkert. För att han är en sån där explosiv, intensiv, varm karaktär som gör det roligt. Man vill hänga med honom liksom. Han hade ju kunskap som jag absolut inte hade. Men han hade en idé om att vi skulle testa och göra grejer. Det är faktiskt så att det var, tror jag, precis när jag har... sagt upp mig som vi ses på Petri Guld i Göteborg. Martin är, jag hoppas han kommer förlåta mig, han var lite full. Han kommer på mig, Kalle, när du kommer ner till Göteborg nästa gång så sätter vi oss och så gör vi lite grejer ihop. Och jag bara, ja. Kommer du ihåg det där imorgon så då pratar vi om det. Och sen så sågs vi senare på någon efterfest. Sen 06 på morgonen och det var ju så här, det var en jättebra efterfest och massor med roliga, bra människor som spelade. Och då kommer Martin också bara, tja Kalle, har sagt att vi ska jobba ihop? Och jag bara, vi måste göra grejer ihop. Ja. Jag tror inte han låter riktigt så, men typ. Och sen blev det så att han ringde mig dagen efter alltså. Du, jag kanske var lite full igår, men det vore roligt. Ja. Och sen testade vi och det tog ett tag. Men sen kändes det som att vi ändå hittade någonting som vi enades om och kring. Jag tog ganska mycket loopade disco grooves och grejer. Och Martin tog hela sin bakgrund i så här lite progressive och techno. Och så hittade vi någon slags mellanting där i... Ja, någon slags house och techno. Vi hade nog inte haft någon tanke på riktigt få ut det direkt. Men sen satt ju Martin vägg i vägg med Samuel L. Session. En av Göteborgs allra finaste techno, Detroit, techno, ska vi säga, missionärer. Och han bara, wow, vad är det här? Skitfett! Jag bara, ja, det är en grej vi håller på med. Va? Nu måste ni ge ut hos mig. Så blev det. Så började det liksom. Och bara, ja.
Jag tror Svida.
Ja, Svida. Just det.
Ja, Svida. Namnet, ja, om man vill söka upp.
Ja, precis. Ja, precis. Ja, jag ska inte säga. Vi får se. Ja.
Mm. Kommer ihåg att jag också har... jag fick en flashback nu att jag har varit full och pratat med dig i klubbmiljö.
Jaha, ja.
Nej, men för vi har ändå... ja, men... tänkt i samma kretsar såklart,
ja,
ganska länge och gjort några gemensamma projekt och sådär. Nej, jag minns att det var någon gång på kontakt tror jag det var, så ändå så här, Kalle, jag uppskattar så mycket att ha gjort. Ja. Var som en mentor nästan.
Ja.
Även fast du är mer musikfokuserad och jag kanske skriver mer om
så,
klubba och
alltså innan vi avslutar det där så har jag ett, nu fick jag ju ett minne av när vi snackade om Martin H. Alltså vi spelade tillsammans, du, jag och Martin H. Jag crashade eran liksom, ni spelade, det var någon fest på Berns, ja. Jag kommer inte ihåg exakt vilket år det
men det var typ så här, alltså jag kan gissa att, nej förresten jag vet inte året, men
någonstans mitten på 2000.
Ja, precis. Vi stod där och spelade.
Det var någon stor fest på Berns.
Ja, men det kan ha varit så här SMC.
Det var det.
Vad heter det? Scandinavian Music Convention
exakt,
eller vad heter
det? Exakt. Ja. Det var det och jag hade spelat liksom på stora stora golvet där uppe innan typ Polven Dijk eller något sånt där.
Ja.
Och så spelade ni nere i källaren du och Martin och så jag kommer inte ihåg om vi drack bärs innan och ni bara men kom ner sen och häng med oss typ. Och så gjorde det och så stod ni och lirade och så de har med hopp så skulle jag länga min skivväska i erat bås.
Och sen slutade det aldrig.
Nej. Sen bara men kom in, hoppa in och lira och så bara och så vart det riktigt stökigt. Minns jag.
Back to back.
Ja, men det, jag minns också det. Och det kanske, varför man också minns det är för att det var någon som tog någon bild på oss som jag sen hittade. Och därför minns man ju också som det var en fantastisk kväll.
Ja.
Vi säger väl att det var det.
Ja, men det var det. Men det var.
Ja, det var det ju. Ja, det var sagligt.
Martin H. har också gjort en av de få låtar som alltid ligger top of mind hos mig.
Ja.
Som är Liftin.
Mm.
Som är ganska fett, manglig och drivande om en ganska långsam, men ändå otrolig alltså.
Just det,
han har gjort många bra grejer.
Ja.
Jag tror han skrev någonstans att det var från början någon remix på Tiesto Traffic, tror jag.
Okay.
Men som liksom knoppade loss och blev ett eget spår.
Ja.
Men nu handlar inte det här om Martin H.
Nej.
utan om dig.
Ja, just det. Ja,
vi börjar väl närma oss slutet på den här stunden kanske.
Ja, lite sorgligt men det är sant.
Sorgligt, ja.
Precis. Jag tror folk är nyfikna och vill följa dig för, om inte annat, dina kommande projekt. Liksom.
Ja, just det. Ja. Kanske inte var så mycket information att ge där, men ja, det kommer lite saker.
Bra
ja.
Teasers.
Eller hur? Vi får säga att det är så. Ja, men
var ska man gå in och trycka?
Ja, alltså kanske enklast är väl... även om jag är ju kanske inte uppdaterar så himla mycket som jag borde. Men på Instagram så heter jag Dernulf, kort och gott bara. Jag finns väl också som på Facebook, DJ Dernulf. Den sidan kommer byta namn. Men den heter DJ Danulf just nu. Men den kommer byta namn.
Till?
Till någonting annat.
Okej. Okay. Det är omöjligt. Det är
jävla, vilken cliffhanger.
Ja, vilken cliffhanger. Nej, men okej. Om jag ska säga någonting så kan jag säga att det kommer heta Musik och Danulf.
Mm. Wow. Som ska sammanfatta din framtida
gärning. Ja, hela mitt liv. Jag skriver mitt testamente.
Just det.
Ja, oerhört pretentiöst kanske, men ja, så
ja,
blir det.
Nej, men det tycker jag inte. Nej, men jag tycker du var bra. Det var jag tycker du har ökat aktiviteten på Instagram.
Ja.
Det är min känsla.
Ja.
Men vi kommer länka till dig
från
vår Instagram, så folk kan bara trycka på like and subscribe.
Exakt. Like and subscribe.
Ja, det är min nya. Jag snodde den från Nima Kak.
Och han snodde den från hela internet.
Ja, precis. Like and subscribe. Jag tyckte han sa det så bra. Liksom.
Ja, visst. Oss också. Dansmusikpodden på Instagram.
Just det.
Facebook. Dansmusikpodden Efterfesten borde du kolla in, Kalle. En liten mysig eftersnacksgrupp.
Ja. Mm. På Patreon.
Ja, det är nog många.
Nej, den är på Facebook.
Ja. Den är på Facebook, men vi finns på Patreon.
Ja, men jag är ju med i den gruppen.
Ja.
Och jag tror att det kommer vara många som kommer kommentera och snacka om när vi lägger upp det här avsnittet.
Okej. Okay. Mm. Ja, så då kör vi Ask Me Anything där också. På...
Ja,
om du vill, om du har tid, absolut.
Ja, en sån borde man göra kanske. Så.
Ja. Kanske vi borde göra faktiskt. Du kan köra första pilot. Liksom, okay. Ask me anything.
Absolut.
Exakt. Sen kan vi köra
Vi pratar om faktureringsadress och sånt senare.
Ja, det pratar vi off mic.
Det är ingen som tjänar pengar här inte.
Nej,
vi försöker på våran Patreon.
Ja, men det är precis. Det skulle vara ett mål on up så att man kan, i alla fall kan betala studion.
Exakt.
Så patreon.com/dansmusik.
Det hade varit... Det hade varit gulligare om du sagt om man ändå hade kunnat betala studierna.
Ja, just det.
Då hade folk bara, det måste vi ju hjälpa till med.
Just
det. Nej, men vi har massa roliga grejer där. Massa extra avsnitt och tävlingar och diverse annat.
Ja, fan. Mm. Jo, men det är värt pengarna.
Det är fan värt pengarna. Hade jag inte gjort den här podden så hade jag ju betalat.
Ja, jag betalar till mig själv.
Ja, jag med.
Så sjukt är det. Vi är ju Patreons.
Ja, exakt. Ja. Klart. Måste man ju vara.
Hade ni inte gjort den här podden så hade ni pluggat, tror jag.
Plugget. Förmodligen inte.
Nej. Nej, men tack så jättemycket. Det var väldigt trevligt.
Hur har vi skött oss som praktikanter?
Jag tycker det. Jag tycker att ni kan nu släppas lösa i en egen podd.
Oh, ja, vad schysst.
Ja, vad skönt.
Men då får du gå ut och sätta dig på din stol här, några meter härifrån.
Här med dubba er till radiomedarbetare.
Oh, just det.
Vi är en applåd till oss själva.
Ja,
tack.
Kan vi...
Kul att du ville komma hit.
Ja,
exakt.
Ha en trevlig sommar.
Detsamma.
Ja, hej hej.
Hej, hej.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.